Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl. Och den heter ju Över min döda kropp. Du
Vad
hoppade
jag?
Över det.
Nej. Vi måste
så här avsnitt 76
mitt i natten. Det går inte. Och vi tar om den där då.
Men nej, den satt. Den där får de, det där är fullgott. Välkomna alla nya lyssnare. Det är torsdag. Vi har gjort det här 76 gånger och fortfarande inte riktigt fått kläm
på
bitarna.
På det.
Men det är torsdag och torsdag betyder cirkus en timme rättsväsende. Blod.
Jag skulle vilja säga en timme hardcore krim.
Det är därför vi är krimpoddarnas krimpodd.
Ja.
Mm. Utöver det så poddar vi på måndagar. Och då är det veckans spaning och det kan bli bokstavligen allt mellan himmel och jord.
Ja, det kan det bli.
Har du någon gång sagt så här, jag är inte bara tandläkare, jag är även... och så
Nej,
vidare och så vidare.
Men det har andra sagt till mig.
Mm.
Typ, du är inte bara.
Nej. Nej, det ska fan gudarna veta, att du inte är bara. Vi hälsar er välkomna. Om ni vill ha mer av oss så finns vi på Instagram och kontot heter Ljungdahl och Jinghede. Mm-hmm. Där lägger vi upp information om dagens avsnitt. Vi delar med oss av vår vardag. Vi livear på lördagar klockan 11:15 till 11:45. Det blir nästan alltid en timme.
Ja. Ja, men där är vi bjussiga, men det är ju så himla kul också att hänga med våra lyssnare, tycker jag.
Mm. Vi har en härlig community. Vi finns på Facebook, inte något som vi kan ta äran åt, men det finns en Facebookgrupp som heter Över min döda kropp. Över mitt döda kranium, tänkte jag säga, men det är det för sig också.
Ja, över mitt döda skeletterade material.
Exakt, exakt. Mm. Och nu, det är jättemycket som pågår där. Där är det ju... folk som diskuterar senaste avsnittet av Tjuv och polis efter varje söndag. Och efter varje poddavsnitt så diskuteras det där. Vi lägger upp behind the scenes-foton och så vidare, och så vidare.
Ja, men det är liksom bara ett jädrigt skönt place att hänga på.
Mm.
Det är lite som man förhöll sig till fritidsgård när man var i 12-13-årsåldern typ. Man glider in, möter lite sköningar, växlar några ord och så kanske man bara drar igen.
Du jämförde precis vår fanclub på Facebook med rundpingis.
Ja, vad är det för fel på det? Det är ju
absolut inget.
En underbar aktivitet.
Rundpingis / hångelhörna. Hångelhörna är inte, för att admin på den här Facebookgruppen, de är hardcore. Det är god ton där inne som gäller,
ja,
och det är det.
Mm-hmm.
Utöver det så kan vi tipsa om att på Podstore så finns det merch att köpa, kanske världens snyggaste.
Oh.
Och på supporterfunktionen i Acast-appen så kan man skänka oss edra kulor så att vi kan fortsätta podda. Inte kulorna, inte den minen!
Nej, 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 nej. Det gick ut. Donationer.
Låt
pratar vi om.
Passera. Nu ska jag säga det viktigaste av allt. Det var så, jag känner att jag blev anslagstavlan helt plötsligt.
Ja, lite så. Men
ja,
jag tycker
men
nu
kommer
det viktigaste
av allt. Och varför jag pratar så mycket är för att du kommer prata resten av avsnittet idag. Så att jag tar min airtime precis just nu. För sen kommer du trycka på send och så kommer jag somna.
Förmodligen, ja.
Nu kommer det viktigaste av allt. På lördag, Anna, då fyller vi 1 år.
Ja.
Poddis.
Herregud. Poddis har lärt sig att gå.
Ja.
Så att säga.
Blöjfri.
Blöjfri. Amningen bort.
Amningen bort. Tuttarna har vi fått åter. Och det här kommer vi att fira med ett helt eget avsnitt på lördag. Så den här veckan är alltså 3 avsnitt ute till ert förfogande.
Oh, det är som lördag
på lördag kommer det bli ett sammelsurium av best of och Q&A. Svara på massa frågor.
Ja, det kommer bli en rolig stund.
Missa icke det. Men nej. Anna, vad ska vi prata om idag?
Oh, jag skälver nästan i kroppen när jag tänker på vad vi ska prata om idag. Vi ska ju prata om...
För att du är så exalterad, eller?
Ja, jag gillar okay. det här området. Mm. Nej, men vi ska ju ägna nu ett helt avsnitt åt diverse typer av kriminaltekniska avtryck. Avtryck som kan jämföras med andra avtryck eller mönster av några slag. Och som är av synnerligen stor vikt för det brottsuppklarande uppdraget, så att säga.
Ja, vi pratar typ fingeravtryck.
Ja, vi pratar fingeravtryck och läppavtryck och skoavtryck och en massa andra former av avtryck helt enkelt.
Spännande. Vad tror du?
Låter det torrt?
Ja. Torrt bra. Och nördig. Och precis det som våra lyssnare älskar. Låt dem oss nörda in oss på kriminaltekniken denna dag.
Kriminaltekniker Anna Jinghed började sin bana som tandläkare. Därefter blev hon rättsodontolog innan hon till slut blev polis. Inom polisen har hon främst arbetat som kriminaltekniker men även varit en av landets två rättstandläkare. Främst har hon ägnat sig åt identifieringsfall vid stora katastrofer som vid tsunamin och dådet på Drottninggatan men även andra grova brott som styckmordet i Askersund. Anna är doktorand inom våldsforskning med inriktning på våld mot kvinnor i nära relationer och dödligt våld mot barn. Dessutom är hon en flitig krönikör, författare, föredragshållare och numera också poddare.
Nej, men så här. Många av de här principerna som vi använder idag inom den moderna kriminaltekniken, de är faktiskt väldigt gamla. Man skulle ju kunna förledas och tro att vi jobbar väldigt mycket high-tech och liksom, ja men du vet, coola, tekniska, högsofistikerade lösningar alltid.
Mm.
Men det gör vi inte, utan vi jobbar i mångt och mycket med metoder som var de samma för drygt 100 år sedan. Bara det tycker jag är ganska häftigt på något sätt.
Fanns det kriminaltekniker polisiärt för 100 år sedan?
Nej, inte polisiärt, men det fanns antropologer bland annat.
Mm, mm.
Bland annat en mycket känd sådan som du genast kan lägga på minnet. Alphonse Bertillon. Jag vet inte hur det uttalas, han är fransos. Men något i den stilen. Alltså Alphonse var den som kom på att man kan utnyttja olika kroppsliga mått.
För,
jag tittar på det, jag fick en så rolig min där. Vi släpper det bara, gå vidare. Man kan använda sig av olika antropometriska mått på människokroppen för att identifiera en person.
Mm.
Alltså han förstod att vissa mått hos en individ eller vissa strukturers utseenden är unika för en individ. Och det här är ju en princip som vi borde kunna utnyttja på något sätt. Mm. Så han var liksom en föregångare kan man säga för att då inrätta det system som i mångt och mycket används idag inom signalementsläran. Alltså principen är de samma. Han var också uppfinnaren kan man säga av våra klassiska mugshots.
Mm.
Det här att ta bilder framifrån och från sidan och sådär för att liksom fånga upp de här olika egenskaperna hos, i det här fallet då, sådana som sitter frihetsberövade.
Och det är mugshot, det är alltså de här jävligt deppiga bilderna där någon håller i en skylt och ser allmänt tandlös och misärisk ut om man googlar på mugshot.
Exakt, precis. Vi har för övrigt även en sån som omslagsbild till våran podd.
Ja.
det här tankesättet kan man säga, det blev liksom startskottet också för fingeravtryckens era. Han börjar titta liksom på andra så här, mer specifika egenskaper hos oss som kanske skulle kunna användas ytterligare då för det här ändamålet. Och jag tror jag nämnde det inledningsvis att många av de här metoderna som vi pratar om idag, de bygger ju på jämförelser. Så förenklat så kan man säga så här att även om jag har 20 olika spår säkrade på en brottsplats som handlar om avtryck, fingeravtryck till exempel, så har jag ingen glädje alls av dem om jag inte kan jämföra dem mot någonting.
Nej.
Så det här tycker jag är ganska viktigt att förstå redan.
Men hela det här med avtryck och det började alltså som en identifieringsgrej. Och sen har det någon gång längs årens lopp klivit över och också blivit brottsutredningsunderlag.
Ja, så skulle man kunna säga förenklat. Jo, vi behöver kunna jämföra våra spår mot någonting. Och det är inte den enda förutsättningen som liksom måste vara uppfylld, utan när vi kommer till en brottsplats och letar efter den här typen av spår, då måste vi ju för det första hitta dem. Och många av dem, alltså fingeravtryck och andra typer av skoavtryck och massa andra typer av spår, är inte alltid varken synliga eller lätta att hitta. Så vi måste vara ganska kreativa när vi funderar på var de här spåren kan sitta. Så förutsatt att vi hittar dem och sen kan dokumentera dem eller säkra dem, som det kallas på kriminalteknikspråk, så ska vi sen då kunna ta med dem hem till vårt labb och processa dem eller framkalla dem så att vi kan sen jämföra dem. Så att du förstår, det är en massa procedurer här involverat.
Men det med att hitta spår, hur länge sitter de kvar? För jag tänker, skulle jag bli mördad här i min eget hem och det skulle komma du och göra en brottsplatsundersökning och leta fingeravtryck, om man nu tror att jag inte har dött naturlig väg. Mm. Om man skulle kolla fingeravtryck, tänk miljön som jag sitter i här nu, runt mitt skrivbord. Mm. Här skulle det då från livets start, från det hamnade ett skrivbord här, ni kommer ju hitta en djävulsk mängd med fingeravtryck. Alla som har besökt med alla kompisar, barn, städare och hantverk och så vidare, Ni måste ju få så fruktansvärt många fingeravtryck. Sitter de för alltid och för evigt?
Ja, men här är flera frågor.
Om man inte har tvättat det såklart.
Ja, men precis. Men det här är ju, för det första är det flera frågor igen. Det ena rör ju så här, var ska vi leta efter avtryck? Mm. Det är klart, om du nu anträffas död i ditt arbetsrum, då är ju det en bra plats att leta på. Ja. Annars så kanske det skulle vara en av de sista platserna i ditt hem att leta på. Eftersom det kanske är den plats som du tillbringar mest tid på. Och vi förväntar oss att hitta dina avtryck. Nej, men vi måste ju utgå från liksom vad vi känner till om fallet. Hur du är placerad i rummet. Hur vi tror att du har bragts om livet. Är det något föremål eller tillhygge som används? Ja, och i ett sånt fall så kanske inte just fingeravtryck heller är det som är mest gångbart runt kroppen. Utan den här personen som du eventuellt har bjudit hem till dig, ni kanske har, vad vet jag, druckit en kopp kaffe innan det här dådet. Eller han har greppat tag om ditt dörrhandtag så vi kan leta specifikt där. Eller. Det är klart, vi försöker alltid leta på platser där vi tänker oss att ytan är så ren som möjligt från andra avtryck. Men det är inte alltid möjligt, och då måste vi försöka att separera dina avtryck i det här fallet då från en eventuell gärningsperson. Och frågan om hur länge avtryck sitter kvar, alltså ett fingeravtryck kan sitta så länge så att det i princip etsas fast i ytan. Lite beroende på vad det är för typ av yta, skulle man kunna säga. Sen går det väldigt lätt också att förstöra fingeravtryck om man till exempel går på med något mekaniskt, en trasa eller en borste eller något sånt där. Så att det beror på, skulle man kunna säga, hur länge de sitter. Det första fallet i domstol, det var 1910 i USA, när fingeravtryck liksom fick en väldigt, väldigt viktig roll, eller det är i alla fall det som omnämns ofta som det första. Och det handlar då om ett mordärende och där gärningspersonen hade råkat sätta sina fingrar i en nymålad fönsterkarm på väg in på brottsplatsen. Ja. Och därmed också avsatt sina fingeravtryck. Mm. Och då när man hittar dem där så kunde man sen när man hade en misstänkt person jämföra, och det visade sig att det var den här personen och han kunde dömas för det här mordet. Och jag nämnde att det finns olika typer av såna här jämförande spår eller avtryck. Fingeravtryck, tandavtryck, fotavtryck, skoavtryck, läppavtryck, öron. Alltså man kan utgå från en massa olika delar på vår kropp som är så pass unika så att de kan hjälpa oss att besvara frågan vem har varit på den här platsen eller vem har vidrört det här föremålet.
Öronavtryck har jag faktiskt varit på plats när kriminaltekniker har lyft.
Mm-hmm. Spännande, berätta.
Någon som har stått och tryckt. Ja, men jag minns inte riktigt ärendet, men det var i alla fall en grov misshandel i lägenhet. Och då kunde man se på kameran eller hur det var. Men någon som i alla fall stått och tryckt. Det var liksom ett öra mot dörren. Ganska tydligt.
Mm. Kan man tänka sig att...
Någon hade stått typ och tjuvlyssnat.
Ja, just det. Ja, mm. Vad intressant. För det är faktiskt inte jättevanligt att man hittar de där avtrycken. Men det är ju ett typexempel på ärenden när man kan göra det. Om någon har stått och lyssnat liksom för att höra om det är någon hemma, till exempel i en bostad. Mm. Så man kan tänka sig att inbrottsärenden är en sån här typiskt ärende, typ när man skulle kunna förvänta sig att hitta dem. När det gäller fingeravtryck, om vi bara ska beta av det först, tänkte jag, så tänkte bara berätta lite grann hur de fungerar. De är ju unika för alla individer. Inte ens enäggstvillingar har samma fingeravtryck.
Nej.
Och vet du när fingeravtrycken anläggs? När får vi fingeravtryck? Är det något som kommer på posten någon gång i tonåren? Eller?
Som en gnuggis.
Ja, visst. Här, nu är det dags för dig att få det.
Ja.
Fingeravtryck.
När får man sina fingeravtryck? Jag tänker att det sker när man ligger i magen. Ungefär gissningsvis när kroppen börjar se ut som en kropp och inte som en litet slämbob.
Mm. Ja, men precis. Det, man kan säga att det är lite varierande. Men man har sett det så tidigt som i 6:e fosterveckan att de här små utbuktningarna i fingertopparna och fotdynorna börjar bildas. Jag tycker det är superhäftigt.
Du, de här som av olika anledningar vill göra sig av med sina fingeravtryck för att de inte ska kunna gå att identifiera.
Mm.
De har man ju sett mest på film. Det hyvlas och det bränns och det fräts och så vidare. Hur hardcore måste man vara för att fingeravtrycken ska försvinna? Och kommer de tillbaka när huden läker?
Mm. Bra fråga. Man måste vara ganska hardcore för du måste ner i läderhuden för att liksom hyvla av dig en betydande del av din fingertopp.
Nu börjar det ila i mina händer. Jag börjar gnugga dem så här.
Ja. Ja. Och det är ju lite typiskt om man nu har gjort det. För att man har ju trots allt papillarlinjer inte bara i fingertopparna utan hela fingrarnas längd och handflatorna. Och faktiskt även under fötterna. Jag menar, det är ju taskigt då för den som har stått nu och gått loss menar jag med.
Tänkte inte
med en
på det.
Rubank eller någonting. Ja. Och sen, jädrar.
En sån.
Ja.
En rasp, kanske.
Ja, precis. Nej, men så att man måste gå ganska hårt åt sina stackars fingrar i så fall.
Men kommer det tillbaka om huden liksom läker?
Det beror på hur djup skadan är. För att om den går ända ner i liksom det lager där de här vindlingarna och väckningarna kan man säga har sitt ursprung i underhuden så kommer de inte kunna bildas helt enkelt. Nej. Men om man däremot har en väldigt ytlig skada som läker, då kommer de komma tillbaka.
Men jag tänker där man har bränt sig, den huden kan ju bli så här väldigt glatt efteråt. Den blir nästan som en glasyta. Då är det inte så mycket tryck kvar.
Nej, det är inte i överhuden i alla fall.
Nej.
Men om du dör och överhuden släpper, då kan det faktiskt finnas fingeravtryck under.
Mm-hmm.
För det kommer liksom från djupare delar. Mm-hmm. Överhuden liksom avstöter ju celler hela tiden och byts ut successivt kan man säga.
Ja.
Det översta lagret. Och det är också så här att om man nu får en skada i en fingertopp så ökar ju det egentligen bara din grad av unikhet. Förstår du vad jag menar? Alltså det gör ju bara att ditt fingeravtryck blir ännu mer unikt om du också får en skada i ditt redan unika fingeravtryck.
Ja, men det är som någon skosula med ett visst spår, typ vänspår.
Ja,
men sen har du också pronerar du kraftigt så att du sliter den på ett unikt sätt.
Ja, ja men exakt samma sak.
Nu en till fråga.
Ja.
Jag tänker fingrar, läppar, öron. Mm. Allt egentligen som har med kropp att göra. Det borde ju, när du avsätter det avtryck, så borde det också avsättas DNA, eller?
Ja, såklart.
Är inte det bättre att söka DNA än att söka ett läppavtryck?
Ibland
det är inte så många läppar
det.
Som inte har DNA.
Nej, men det är ju så här att för att du ska få DNA så måste du först och främst ha tillräckligt många celler i ditt spår. Du måste också ha celler som du har DNA i och i tillräcklig mängd så att du får ut en DNA-profil. Så det bästa är ju att om du kan jobba med båda delar. Ja. Det vill säga att du säkrar läppavtrycket genom fotot till exempel på ett bra sätt och sen topsar det så får du både och. Ja. Och sen när det gäller just läppavtryck, där har du ju ytterligare en unik komponent. Det kan ju vara, ja, men låt säga att du ser ett läppavtryck på ett glas på en brottsplats som är, låt oss säga, pärlemorskimrande.
Ja, då är det inte jag. Då har ju fru Ginghede varit där och slafsat.
Ja, precis. Men det är också
det är inte Rouge Dead.
Nej, precis. Utan då kan man också tänka så här, här sitter det någon slags färgad substans som ser ut som läppglans. Då kanske det mest troligt talar för att det är en kvinna som har varit på den här platsen. Och själva glanset i sig är också unikt. Skulle man sedan misstänka någon person, i det här fallet då mig själv, så skulle man kanske kunna eftersöka mitt gloss hemma och faktiskt också på det sättet visa att det överensstämmer. Mm. Eller inte. Mm. Man kan ju tro att fingeravtryck bara är ett sammelsurium av olika liksom, ränder egentligen. Har du någonsin tittat på hur dina fingeravtryck ser ut? Eller har du liksom avsatt dem? Eller?
Ja, på kriminaltekniken.
Ja, just det.
På och en gång på polismuseet när jag skulle visa en unge hur man gjorde.
Vad kul. Mm. Men för den som inte har gjort det så kanske det kan vara kul att veta att vi har ju lite olika typer av karaktäristiska former i fingeravtrycken. Och då brukar man prata om tre huvudgrupper eller tre huvudtyper. Och det är bågen, virveln och slingan. Och den vanligaste varianten är de här slingorna. Helt enkelt. 60% av befolkningen har slingor som huvuddominerande mönstertyp och 35% virvlar och 5% har bågar.
Vi kanske ska lägga upp på vårt Insta efter det här avsnittet lite olika fingeravtryck med där du beskriver vad som är vad.
Det kan vi göra, absolut.
Men du, har man nu är det kanske korkat, men har man liknande fingeravtryck, alltså min högra hands fem fingrar, kan man se att de här fingeravtrycken hör ihop?
Inte
eller kan det se ut som att det är fingeravtryck från fem olika personer på min hand?
Mm, det kan det göra.
Okej, okay, så jag kan ha helt unika. Jag kan ha virvlar och svirvlar och slingor och på olika fingrar.
Ja, det kan du ha. Okay. Absolut. Mm. Och inte nog med det, du har även en massa, liksom, går du ner sen och tittar i fingeravtrycket, då har du bifurkationer och du har deltan och du har en massa olika väldigt specifika detaljer. Du kan till och med gå ner och se hur dina svettporer sitter i fingeravtrycket, som är unikt. Och när vi ändå pratar om svett så kan vi ju nämna det att svett är ju en ganska tacksam sak för en kriminaltekniker om man letar efter fingeravtryck. För det är ju egentligen utsöndringsprodukter från fingrarna som avsätts på en yta. Mm.
Det blir som klister.
Ja, det kan man säga. Och du som har jobbat mycket med narkomaner vet ju att det kan ju variera en del, eller det kanske inte du vet, men vissa droger gör ju att man dels torkar ut, man avsätter inga spår alls.
Nej.
Du vet, de här smackande munnarna, muntorrheten, och det drabbar ju liksom hela kroppen. Så då kan det vara jättesvårt att hitta fingeravtryck. Medan andra som är lätt svettiga, som mig själv till exempel, avsätter väldigt lätt flottiga fingeravtryck.
Ja, men det kan man ju se när man kommer fram och de har lite pärlor på överläppen.
Ja, men exakt. Och sen kan ju vara hudkräm eller hormonella förändringar också såklart som spelar in. Så det är lite olika. För enkelt så kan man säga så här att det finns en massa olika metoder som man kan använda för att framkalla fingeravtryck. Och vilken man använder beror på vilket material som fingeravtrycket sitter på. Mm. Så sitter fingeravtryck på en porös yta, då finns det en uppsättning labbmetoder man kan använda. Och sitter på en oporös yta så finns det andra, helt enkelt.
Ja.
Flera av de här metoderna, och framförallt en som kallas för cyanoakrylatmetoden eller superlimmetoden, har du hört talas om den?
Nej.
Nej, den uppkom av en slump. Jag tror historien, jag är lite dåligt påläst, eller jag minns inte riktigt exakt, men som jag minns det, så var det så att en sån här superlimtub glömdes kvar i typ en verktygslåda eller motsvarande. Mm-hmm. Och när den här verktygslådan hade stått en stund eller några veckor eller så, liksom det här limmet hade då förångats lite grann i verktygslådan, och ägaren av den öppnar den, så sitter det en massa fina fingeravtryck där inne på insidan. Mm-hmm. Och då förstod man att det är någonting som händer med superlim när det förångas, och om man vill framkalla fingeravtryck. Så att det är en av de vanligaste metoderna som man använder för oporösa material. Ja, eller hur? Men jämförelseavtryck behöver vi också. Om vi återgår till dig som exempel, om vi nu har samlat, låt säga, 20 fingeravtryck hemma hos dig, så behöver vi ju kunna avfärda dig från de här 20, så att vi letar efter de som är intressanta för att förklara vad som har hänt på platsen. Mm. Och nu är ju du död.
Ja.
Gud, vad hemskt.
Jag har inga så hemskt problem att se det. Det är tyst där, jag känner mig rätt död.
Okej,
alltså när vi spelar
där.
In. Ja. Vad sa du?
Ja, du ligger där nu på obduktion.
Ja.
Jag har varit där och spårsäkrat på din kropp.
Mm.
Och jag kommer också att ta dina fingeravtryck. För jag antar att jag inte kommer hitta dig i polisens register. För att du inte har varit misstänkt för brott tidigare.
Nej, stämmer.
Nej. Ja. Och då finns det massa olika sätt att göra det här på. Man kan använda vanligt kolpulver. Det tror jag de flesta har sett på CSI eller annat lämpligt kriminal-tv-format.
Jag tror man ska säga annat lämpligt skitformat. Det är din åsikt om CSI.
Ja, lite så. Mm. Har du legat nu, låt säga, du har legat där och liksom ruttnat till dig en tid. Du kanske inte har upptäckt förrän en tid senare. Då kan det vara svårt med kolpulver. Så då kan jag antingen använda mig av kokmetoden, som är FBIs metod som de lärde ut faktiskt under tsunamikatastrofen, när många var i så dåligt skick och det var svårt att forma avtrycken.
Då stoppar man ner.
Ja.
Ja.
Då behöver man en vattenkokare helt enkelt. Och så stoppar man ner dina fingrar i den, och då kommer din fingerblomma att spännas ut, och så kommer jag kunna ta dina fingeravtryck. Ett annat sätt är att spruta in alkogel i dina fingerblommor.
Ja.
Så att jag spänner ut din skrumpna.
Ja. Kan och du beskriva sista... fingerblomma? Tycker du att det här börjar bli makabert, Anna?
Nej,
use me, honey.
Det är lite
use
obehagligt
me
att prata om dig som död. Okej, jag ska skärpa mig nu.
Fingerblomma. Jag har en fingerblomma som du har kokat i tekokan och nu ska doppa ner i alkohol.
Och jag
om jag dör, eller
rätt
sagt när jag dör, Anna. När jag dör, Anna, då vill jag bara bli undersökt av dig. Eller ligga i bodyform.
Ja. Nej, okej. Okay. Jag har ändå inte då berättat om den metod som kanske kommer verka mest makaber i sammanhanget. Det är om du har blivit så stadd i förruttnelse så att din överhud har lossnat.
Ja.
Då kommer jag sätta den på mina egna fingrar.
Hold the fucking it! Nu fick jag en så stark lamentystnar. It puts lotions on the skin.
Gud. Nej, men det är
sant. Vänta. Du tar min hud som har lossnat från min kropp.
Mm.
Du tar din hand.
Mm.
Och sen trär du min hud på din egen hand.
Ja, på respektive finger.
Kan och sen rullar vi säga jag att du har en handske på dig först?
Ja. Naturligtvis. Det kommer jag att ha.
Har du gjort det här någon gång?
Ja. Det blir jättefina fingeravtryck.
Men hello, Insta moment. Kan vi få det på bild, eller? Om du gör det här någon gång och du skulle råka ta ett litet fotografi och visa upp detta till exempel på en meme. Jag kan tänka mig x antal roliga saker att skriva på den här memen. Det är ju ingen person som blir kränkt, så att säga. Eller är det här emot vår etiska kompass?
Alltså, vi tangerar väl någon form av etisk gräns här. Men det är ju så här att det här är ett beforskat område. Det finns hundratals artiklar där ute som visar detta. Det är inga konstigheter.
Jo, det
är en
metod. Men det gör ju inte mindre äckligt för att det finns forskningarna. Allt som du gör är ju äckligt.
Är det det? Ja. Är inte det här ändå ganska kliniskt på något vis?
Ja, men allt kliniskt är äckligt, Anna.
Ja, okej. Ja, vi har väl olika...
Men tänk i alla fall, du kan bolla lite tankar med dig själv. Nästa gång du står med din hand och har mina fingertoppar trädda på dina, då kommer jag att jag ger dig här med mitt samtycke att göra en rolig Insta-moment av det här.
Ja, jag älskar det. Kan vi skriva in det här så att det bevaras?
Om ni googlar på en konstnärinna som heter Natalia Edenmont, så har hon en sån bild där hon står med sin hand och så har hon 5 stycken mushuvuden nedtryckta på sina fingertoppar. Jag fick den bilden framför mig nu.
Det är ju bisarrt.
Ja.
Det fyller ju inget som helst syfte heller. Musfinger.
Nej. Ja. Musarm och musfinger. Nu går vi vidare. Jag känner att jag inte bidrar. Jag tänker att jag bara hela tiden tar dig från ämnet.
Nej, nej. Jag tycker du ställer väldigt många,
du har väldigt många relevanta inlägg. Ja, du har alkoholat mig. Nu har också trätt min hud på din kropp.
Mm. Precis. Och sen har jag nu då rullat, som det kallas, ett finger i taget på ett litet ark, en schematisk skiss över dina fingrar. Eller dina händer, helt enkelt.
Men du svarade aldrig på, vad är en fingerblomma? Är det själva avtrycket?
Ja, förlåt. Fingerblomman är liksom den, ja, det kan man säga, fingeravtrycket längst ut på fingertoppen, helt enkelt. Hur...
Nej, men jag försöker vara våra lyssnare nu. Jag tänker att jag försöker ställa alla frågor som de förmodligen kommer att ha.
Ja, jag älskar det. Jag älskar det. Fingeravtryck är ju en traditionell då kriminalteknisk spårtyp som... Tyvärr inte, alltså det är inte jätteofta vi jobbar med fingeravtryck när vi är ute på en brottsplats. Och det är synd, för att dels så är det väldigt roligt att leta efter fingeravtryck, och dels är det, om man hittar fingeravtryck och när det är lämpligt att söka efter då naturligtvis, kan det vara väldigt gångbart. Mm. Det finns exempel, jag har själv varit involverad i fall som rör styckmord till exempel, och där man har hittat en misstänks fingeravtryck på insidan av tejper som har varit lindat runt en kroppsdel med plast. Det är ju väldigt svårt att förklara bort att ens fingeravtryck sitter där.
Jag skulle säga det är den vanligaste, om jag får prata lite knark, det är den vanligaste undersökningen som görs när man hittar stora mängder knark i folks bilar, hem och så vidare. Då har de ju alltid förklaringar till varför någon har skänkt 10 miljoner kronors knark till dem. Någon tycker väldigt, väldigt bra om mig, men det är i alla fall inte mitt. Spårsäkring, precis. Alltså tejpet på, för att när man ska sätta emballage på knark, någon ska ta bort lukten och något ska ta bort liksom allting, och det ska på något hölje och sen ska det tejpas och så vidare, så hittar vi nästan alltid fingeravtryck i den här hanteringen och matcha tejp. Den här avrivna tejpbiten som sitter på emballaget här, du hade din städskrubb maskeringstejp från en måleri. Och se, det var perfekt match tejp mot tejp.
Sammanpassningsspår, det kan vi ägna ett annat avsnitt åt, för det finns massa olika exempel på också. Men det är också jättebra att du nämner det där, Lena, för att det där är ju typexempel då på ärenden när det är väldigt bra med fingeravtrycksletning, eller vad man ska säga, säkring. För att om den som inte har provat kan ju testa att paketera ett litet emballage med handskar och tejp. Det är inte jättelätt.
Handskar plus tejp är en det är en svårhet. Ett aber, ja.
Det är ett aber. Eller ett debackel. En annan typ då av avtrycksspår som man kan hitta, det är skoavtryck. Och det är också ett spår som är väldigt vanligt på brottsplatser, såklart. Vi har ju trots allt ofta skor på oss när vi rör oss i omgivningarna.
Det händer.
Det händer. Och de finns av lite olika varianter. Man brukar prata om två- och tredimensionella spår. Och det är ganska lätt att förstå att tredimensionella spår kan uppkomma om man till exempel kliver ner i en lervälling eller i snö eller någonting som kan ge en tredimensionell avbildning, helt enkelt. Mm. Och sen kan man ha då tvådimensionella om man avsätter det i damm eller något sånt.
Mm.
Och hittar man delar eller hela skoavtryck så är det jättebra såklart att jobba med, förutsatt då återigen att man har någonting att jämföra mot. Och då kan det ju vara till exempel att man har gripit en person som är misstänkt för brottet och man har tagit dennes skor i beslag. Eller att man gör husrannsakan hemma hos en person och hämtar in skor.
Ja, det jobbar vi mycket med i Teamwork, tjuv och polis, både säsong 1 och säsong 2. Alltså ja. Ni säkrar skoavtryck på brottsplats. Mm. Mm. Vi fladdrar ju runt, dels när folk har blivit gripna och gör en husrannsakan i bostäder. Då tar vi ju inte in 48 par skor, utan då får ju vi ett foto. Nej tack. Då får ju vi foto. Och sen så går ju då de som är husrannsakan och vänder på alla skor och liksom jämför. Kan det vara de här? Kan det vara de här? Kan det vara... Och är det någonting som tycker att det skulle kunna vara, då tar man ju in dem.
Ja.
Och även faktiskt när man spanar. Så att vet jag att det har funnits ett par skor på en brottsplats och jag spanar på ändå människor, då är vi jävligt intresserade av att filma skorna när de sitter på ett visst sätt. Man kanske till och med kan filma undersidan om de, inte vet jag, sitter på någon parkbänk någonstans och så.
Ja. Och saken är den att ibland kan det ju vara bara en liten, liten del av ett skoavtryck man hittar. Men just den delen som man ser på en plats kan vara så unik så att man tack vare våran skospårs- eller skodatabas kan hitta en modell som har just den här specifika egenskapen då, eller mönstringen eller vad det nu kan vara. För det är ju också jättebra...
Förlåt, men kommer du ihåg 20 polis säsong 1? Var inte du på en sån här plats med oss när jag sprang in i ett tomt hus och började fota skorna snabbt innan den som var, hade fick... huset skulle komma hem? Och du stod...
Jag fick djup och svår ångest, kan jag säga.
Det är så roligt att vi har liksom olika... För mig det är noll stress på slag. Att vara dolt hemma hos någon och springa runt och fota, det är... Det är peanuts. Medan du står och trär hud på dina händer.
Ja, men grejen är den, jag var inte ens med på platsen. Du ringde mig så här, jag står här nu, ska jag springa in och fota dem? Nej, för fan, kan du göra det? Ja, det är lugnt. Jag låg typ i fosterställning medan det här pågick, kan jag säga. Jag tyckte det var oerhört jobbigt.
Roligt. Ja. En fråga, du pratade om tredimensionella fotspår.
Mm.
Jag har ju sett att ni kör med såna här papper. Vad heter de?
Ja, men det finns lite olika varianter. Det enklaste är ju, och det jag tror du tänker på, det är gelatinfolier.
De som ligger i kylen.
Exakt. Mm. Det är alltså gelatin helt enkelt, som finns i olika färger beroende på då vad det är för förhållanden kan man säga i övrigt och vad vi tror är bäst. För det är nämligen så att hittar vi skospår så kan vi förstärka det med till exempel kolpulver innan vi lyfter det på den här folien.
Mm.
Man kan också lyfta det med en elektrostatisk metod. Det är de här långa folierna som vi rullar ut och just som vi kopplar till ström så vi får ett...
suger upp det liksom.
Precis, man suger upp i damm helt enkelt. Men är det tredimensionella spår i snö till exempel, då måste vi först försöka säkra det genom att fota det ordentligt, fotografera det ordentligt. Och sen kanske vi försöker lyfta spåret med hjälp av gips.
Just det, så ni fyller liksom upp håligheterna.
Ja, exakt. Och så får vi en avgjutning. Helt enkelt. Och då får man ju tänka, det här är lite överkurs, men då får man ju liksom en spegel, eller en inverterad, ett inverterat avtryck, om du förstår vad jag menar. Så att det är en hel vetenskap kan jag säga det här. Och det man kan titta på, vi pratade lite om sulmönstertyp, det är ju såklart givet att man kan eftersöka en skomodell utifrån vilket mönster det är på sulan och en specifik sko kopplat till en person. Om man har då vissa ytterligare detaljer, skador i sulan till exempel är jättebra, det som du var inne på tidigare, det här om man har en speciell gångstil som gör att de slits på ett visst sätt. Eller det kanske sitter främmande material i sulan som vi har hittat på brottsplatsen. Växtdelar eller blod eller någonting annat. Så att, och man kan såklart också titta på storlek, men det är lite vanskligt för att sulans storlek motsvarar sällan liksom fotens storlek. Och man vet ju inte om just den här personen som har burit skon föredrar väldigt stora eller väldigt små skor eller sådär.
Ja, ja. Ja, men och sen var det också roligt, för ni hade ju massa skoavtryck. Det var också ganska många skofetischister i Tibet på Tjuv & Polis. Ni kom ut och vi bara direkt va, det där är på Vans, det där är på Converse, det där är på Air Force One, det där är på såna jävla sockerplastskor. Det var ganska snabbt att åtminstone kunna säga vad det är för märke vi letar efter.
Fast det där är ju faktiskt otroligt tacksamt. Man gillar ju den när någon säger, den där känner jag igen. Jag tror att det där är en Vans-doja. För då har man ju genast liksom kunnat avgränsa. Även om Vans har gjort 700 olika modeller, så har man ju ändå sluppit att leta bland 7000 modeller.
Eller ja, men exakt. Och i det här fallet kunde man också titta på... Alltså man jämför ju skoavtryck med det man ser på bild. Alltså på rörligt material. Är det någon som har Vans?
Mm. Ja, precis. Har man bilder så är ju det såklart ännu mer tacksamt. Mm. Och även om man inte ser vilken skomodell det är, så är det ju tacksamt för att man vet ungefär på vilken plats man ska leta efter skoavtrycken. Mm. För man ser var en person har satt ner sina fötter helt enkelt. Okej, vi går vidare till nästa typ av avtryck. Jag tänkte bara helt snabbt nämna tandavtryck och bitmärken, för det är också en sån här jämförande avtryckstyp.
Det har vi varit inne lite på i tandavsnittet, va?
Exakt, så jag tänkte inte liksom lägga så mycket krut på det, mer än att säga att de är också väldigt unika. Mm. Så man kan binda, om man hittar ett tandavtryck eller ett bitmärke som är vanligt vid till exempel sexualbrott på en kroppsdel, så kan man säkra det där avtrycket och jämföra mot en person som misstänks. Eller som ska exkluderas för den delen, för det är lika viktigt.
Du sa att du skulle kunna identifiera mig snabbt, för jag har ju en tand som är roterad. Det som ska vara in och ut är fram och bak.
Precis.
Det är väl unikt, eller? Den är inte unik?
Du är unik.
Du har att jag är unik på något sätt.
Roterad tand som kommer vara oerhört tacksam för mig. Att jobba med.
När du står där med min hud på dina händer.
Ja.
Ja.
Men, jag noterade att du impregnerade, höll jag på att säga, att du la på ett härligt lager läppstift innan sändning.
Mm.
Så låt oss uppehålla oss lite kring keiloskopi en stund.
Keiloskopi?
Ja.
Okay.
Läppavtryck.
Mm. Låt oss.
Låt oss. Det är faktiskt en typ av avtryck, eller vad ska jag säga, kunskap vad gäller då jämförande undersökningar som är lika gammal som fingeravtrycken.
Mm.
Visst har jag nämnt Henri Locard i något avsnitt?
Ja, med lite fuktig blick. Locard. Principen.
Ja, bra Lena. Locards princip som säger att när kontakt sker mellan två personer eller en person och ett föremål, då kommer spår att överföras från det ena till det andra hållet.
Mm.
I båda riktningarna så att säga. Han, Locard, det var han som faktiskt förstod att även läpparna borde kunna utgöra en bra källa för unika mönster och som kan användas om man ska identifiera en person. Och det här är ju en subspecialitet kan man säga till rättsodontologin. Det är väl kanske inte så svårt att förstå.
Nej.
Även läppavtrycken är unika mellan olika personer och också identifierbara redan i fosterlivet. Så i sjätte fosterveckan fick du dina snygga läppar.
Nu har jag en liten fråga som kanske är lite tidsenlig.
Mm-hmm.
Det finns ju väldigt många personer som så att säga jobbar upp sin läppsituation.
Ja.
Så att det ser ut som att man går omkring med två Pringles-chips. Mm. Som en liten anknäbb i profil.
Ja, det är lite synd ju.
Ja, det... Vi gör så här, vi lägger ingen värdering i det, men det jag vill komma in på, läppavtrycksmässigt, jag vet inte hur det går, återgår det till det normala någon gång? Är det någonting man pytsar på? Eller, nej, det gör ju folk hela tiden. Man pytsar på.
Man måste fylla på, ja, med fillers och så. Det bryts ju ner. Det är ju, vissa av de där medlen som sprutas in ska ju liksom inte vara i kroppen. Kroppen är ju finurlig och kommer, ja, bryta ner det.
Putta bort. Men det jag skulle komma till, om jag begår ett brott och har avsatt mitt läppavtryck och naturell.
Mm.
Och tänker att nu ska jag sopa igen spåren här. Jag springer, rusar och stad.
Ja.
Och tjoffar in, vad det nu de tjoffar in, bacon i läpparna.
Jag förstår hur du tänker här nu. Ja.
Och du kommer här nu och gör ett läppavtryck på mig. Kommer du ändå kunna säga att it was you?
Mm. Det beror på. Det beror på vilken del av dina läppar som jag har... Vad konstigt det låter.
Ja.
Det beror på vilken del av dina läppar som jag har lyckats säkra på brottsplatsen.
Ja.
Därför att man kan ju titta på massa olika parametrar här. Om man tittar noga på sina läppar så ser man att man har olika, alltså man har som räfflingar ju på fåror på läpparna. Men om man tittar på 100 individer så kommer man snabbt konstatera att det skiljer sig ganska väsentligt åt hur de här räfflingarna ser ut. Och tittar man, detaljstuderar man dem så kan man även här hitta då små bifurkationer som det kallas i fingeravtrycksvärlden och små liksom avvikelser i hur de här linjerna löper. Så att man kan till och med dela in, om man har 100 människor så kan man dela in dem i 5 eller 6 huvudgrupper. För att vi har olika typer av mönstringar.
Ja.
Men om man då ska jämföra som i det här exemplet som du nämner så kommer man kunna direkt kanske avfärda en parameter som såklart ingår när man ska göra jämförelsen. Nämligen att se så att dimensionerna överensstämmer. För den är ju förändrad då.
Ja.
Har man från början väldigt smala läppar så är det i sig ett observandum eller en... Ja, en faktor som kan vara
ett fynd
till hjälp. Mm. Så då får man istället titta på andra saker som då, ja, framförallt de här specifika detaljerna i mönstren.
Men läppavtryck finns det lika många läpp, alltså är det lika unikt för mig som mitt fingeravtryck? Eller finns det två personer som har likadana fåror?
Så här är det att när det gäller studier på läppavtryck så är det mycket, alltså det finns inte så himla mycket.
Okay.
Så att man kan inte svara på den frågan, men man vet att det finns väldigt många unika fynd och ju fler man hittar desto mer unikt blir det. Sen får man förhålla sig till en sån här jämförande undersökning som vilken annan typ av bevisning som helst, nämligen att den får värderas i domstolen.
Ja.
Och när är det här intressant då? Ja, men föremål nämnde jag på glas eller fimpar, till exempel på en kropp, på en munkavle kanske som har suttit på insidan av en tejp om någon har hållits frihetsberövad och man inte vet vem den personen är till exempel.
Mm.
Så det kan finnas ett antal tillfällen när det faktiskt är bra och det kanske är det enda spåret man har att jobba med på platsen.
Mm.
Och då kan det ju vara väldigt, väldigt viktigt. Och det som är så bra med de här, den här typen av avtryck är att de funkar på ungefär samma sätt som fingeravtryck när det gäller att framkalla dem och förstärka dem så att man kan se dem. Så att det är samma metoder man kan använda för de här som fingeravtryck.
Hold it!
Jaha?
Kommer du ta mina läppar och sätta på dina läppar?
Nej, det kommer jag inte
någonstans
göra.
Här sträcker inte mitt samtycke sig.
Jag kanske kokar dem.
Kokar dem, absolut. Kokar dem, alkoholar dem. Men om jag har tappat överhuden på läpparna, trär du dem då på ditt ansikte?
Nej, det tror jag faktiskt... Det tror jag inte ens skulle funka faktiskt.
Nej, okej. Okay.
Så att, nej, det kommer jag inte att göra. Jag kommer inte överhuvudtaget röra dina vackra läppar i döden. Jag kanske kommer måla dem. På sin höjd.
Please do.
Öronavtryck då? Vad har du på öronavtryck?
Jag tänker att det borde vara ganska unikt hur själva örat ser ut och storleken, tingeltanglet och så. I övrigt så är jag ganska tunn på öronavtrycken.
Alltså vi pratar ju såklart om ytterörat. Innerörat kan vi lämna därhän just nu.
Mm.
Men ytterörat hos oss är också en väldigt unik del på kroppen. Och man kan det kanske är svårt att förstå och svårt att tro, men de är faktiskt beständiga över tid. De kanske blir lite mindre rigida och så, och flexibla, men de är i sin form de samma liksom över tid. Våra anatomiska dimensioner och vad ska jag säga, de som anatomiska landmärkena är de samma. Den inbördes relationen så att säga. Från födsel till döden.
Sista 14 sekunderna har du aldrig varit mer krimnördigt.
De som anatomiska landmärkena är de samma. Den inbördes relationen så att säga.
Än just de där sekunderna som passerade förbi. Jag tänkte, snart kommer hon komma till en punkt och fortsätta prata på ett sätt så att någon förstår.
Ja, men förlåt. Ja, det är bra att du tolkar då så att våra lyssnare nu hänger med. Ja,
vi kanske du försöker säga lite. Att örjäveln ser likadant ut över tid, men de blir lite större kanske.
Ja, eller lite slappare och sådär.
Mm.
Och det finns faktiskt några undersökningar på det här. Det finns en jättestor studie där man har tittat på 10 000 ytteröron och konstaterat att de skiljer sig mellan individer.
Ja.
Ja, men tänk själv vilket jädra jobb alltså.
Mm.
Det är häftigt ju. Det här är ju en metod
är det
som...
Det?
Ja, det tycker jag.
Är det häftigt, Anna?
Ja.
Ja, hisnande. Nu när jag tänker på det.
Ja, jag tycker jag har något.
Jo. Ja.
Ja. Ja, vadå?
Absolut.
Vi går igång på olika saker. Nu räcker det med frågor. Det jag skulle säga var att öronavtryck är inte något som vi jobbar jättemycket med i kriminaltekniken. Men däremot inom biometrin och sån här... Alltså man har testat med lite, du vet, sån här ögonigenkänning och finger... Sån här läsare och så.
Mm.
Så att det är någonting som beforskas och som jag tror kanske är lite framtiden. Men det är ändå en spårtyp som man ska ha med sig om man drar iväg på en brottsplatsundersökning. Och du har ju exempel på när det har varit gångbart, som du nämnde inledningsvis.
Det här är igenkänning. Jag fick en länk av en kompis. Super Recognizers Greenwich. Alltså...
Ja.
Det var väldigt roligt. Man får massa bilder på personer som flashar förbi x antal sekunder och sen försvinner de. Alltså jag får titta på ett ansikte x antal sekunder och sen försvinner det och sen får man då 6 bilder tror jag det är. Och så ska man säga vem av dem var du tittade på.
Oj, vad svårt.
Och då skrev hon så här, jag trodde att du skulle sopa banan med de här för att jag är en betraktare.
Det skulle jag kunna tänka mig också att du skulle...
Och gör testet, du kanske blir headhuntad av FBI. Så gjorde det här testet och började tänka, men hur svårt var det här? Men sen, när de börjar vinkla, när man får se en person rakt framifrån och sen så helt plötsligt så får man se 6 personer från sidan och då har de också mössa på sig. Mm-hmm. Då vill till så att man inte har kollat på hårfästet, för då försvinner ju det. Mm. Så då började jag kika väldigt noga på öronformer, avstånd mellan näsa och överläpp och sådär. Så att det gick ganska snabbt. Skulle jag säga att jag var inte 100%-ig, men jag kom ganska långt. Det där kan ni själva gå in och testa. Det var väldigt roligt och svårt.
Jag undrar om det där är kopplat till våran förmåga att... Alltså man pratar ju om det gyllene snittet. Mm. När man har då de här exakta förhållandena mellan olika anatomiska landmärken bilateralt på båda ansiktshalvorna. Mm. Och när det avviker på en ansiktshalva så tenderar man ju att registrera det. För att vi är så liksom... programmerade att förhålla oss till den här... Vad spännande.
Det var faktiskt. Och jag kom på att jag justerade mitt sätt att titta på det när jag förstod att jag kommer behöva se fler saker. Att det där är en person med en buske i ögonbryn. Ja, då hade de ju såklart solglasögon på sig.
Men för att fråga en sak.
Ja.
Tror du att det där är kopplat till att du har tittat på väldigt mycket människor? Förstår du vad jag menar? Att du yrkesmässigt har jobbat upp en färdighet? För jag skulle ju förmodligen få 1 rätt på ett sånt test, tror jag.
Jag tänker att det är en kombination av någon form av fallenhet, sen att man tittar på väldigt... Sen att man har behövt... Jag har ju många gånger tappat bort objekt jag har spanat på, för att Till exempel så kan man ju få så här, det har klivit på en person på en båt i Finland. Du ska ställa dig i tullfiltret på svenska sidan och när personen kommer av så ska du börja följa den personen. Och då har man typ fått en passbild kanske. Mm. Har man riktigt tur så är det någon spanare som har fotat personen när personen kliver på. Så man får liksom live-bild, ofta klädd och så vidare. Men sen när man ställer sig där i tullfiltret och det kommer 1000 pers så här i ansiktet på dig. Då vill det till att man tittar på väldigt många käk. För du kanske har sett personen framifrån. Men när personen kommer gående så fick du bara örat och käklinjen.
Mm.
Så att man börjar bli duktig på att titta på allt. Alltså ju mer information jag kan få... gångstil, pronerar du, supinerar du, hur har du knäna, svingar du armarna, alltså all information så att jag har mycket beslutsunderlag. För när jag väl får se den här personen springa ur sin bil och in på apoteket, ja, då var det något annat än det jag hade studerat.
Det måste ju vara mycket mer tacksamt med rörlig bild liksom än stillbild.
Mycket.
Då. Ja, vad intressant.
Sidospår. Mm.
Men också spår, så som däckavtryck.
Ja.
Ja. Som är den sista typ av spår som jag tänkte bjussa på innan jag bjussar på en veckans lista.
Gud vad härligt.
Ja. Ja, men däckavtryck fungerar ju lite som de här tidigare varianterna. Det är liksom samma princip. Hittar man däckavtryck, vilket man ofta gör på en brottsplats, så kan de vara till stor hjälp för att sen försöka eftersöka och lokalisera ett fordon som har varit på en plats.
Mm.
Däckavtryck är ju inte lika unika såklart, eftersom det finns ju inte en oändlig mängd typer. Men däremot kan det ju finnas då skador i däck och dimensioner kan man ju titta på. Djup, bredd, mönstertyp. Har man parallella däckspår från ett fordon så kommer vi mäta axelbredden mellan däcken. Så att vi kan få mått också, de inbördes måtten då, mellan de olika däckparen helt enkelt.
Mm.
Och det finns ju naturligtvis olika databaser där vi kan söka då efter olika mönstertyper och kanske ändå få en uppfattning om vad det är för typ av däck. Och då blir det ett underlag för till exempel en spaningsgrupp att eftersöka. Men återigen, man måste ju ha något att jämföra mot. Så att, det betyder egentligen ingenting förrän vi har då lokaliserat ett fordon som vi tror på som kan vara intressant och där vi har kunnat ta ett jämförelseavtryck för att jämföra mot det som vi har säkrat på en plats. Nu har jag betat av ett antal typer av spår som man kan jobba med på en brottsplats. Om man hittar dem, det är inte alltid givet, men det finns metoder för att visualisera så kallade latenta spår med till exempel kolpulver eller någonting annat. Om man sen lyckas få med de här spåren in till polishus eller labb så kan man också jobba vidare med dem och till slut förhoppningsvis jämföra dem mot någonting. Har du några frågor på de här delarna, Lena?
Jag skulle vilja fråga hur tungt, om du skulle rangordna, ter sig den här typen av bevisning i ett, säg, grovt våldsbrottsärende? Om vi nu bortser från DNA, som är, hur tung bevisning är ett läppavtryck, öronavtryck, skoavtryck och så vidare?
Jag skulle säga att flera av de här metoderna kan inte stå ensamt som bevisning. Till exempel ett bitmärke eller ett läppavtryck. Däremot så kan det vara stödjande bevisning och de kan vara väldigt tacksamma att jobba exkluderande med. Att man kan avfärda en person.
Mm.
Fingeravtrycken är ju en väldigt vedertagen och vederhäftig metod och vetenskapligt förankrad metod.
Som och djupt är försvårande för den som är misstänkt.
Verkligen. Men det beror ju på var spåret sitter, skulle jag säga. Och hur mycket information det finns i spåret. För att det kan ju vara så att det bara är, låt säga, en tredjedel av ett höger pekfinger. Och i det kan det finnas, låt säga, 4 detaljer som överensstämmer med den man misstänker. Men då kanske man inte kan lägga sig på, det här är lite överkurs, men då det som vi säger är en plus 4. Det vill säga att det är den här personen, utan det kanske blir då lägre på den där skalan. Och då kan man inte utesluta att det kan vara någon annan. Alltså det talar för att det är den här personen, man kan inte utesluta en annan. Så att det är massa faktorer som avgör, men fingeravtryck är ju, det är solid bevisning om det sitter på rätt ställe och man har tillräckligt mycket information i, skulle jag säga.
En fråga till. Mm-hmm. Fingeravtryck på kropp. Mm. Alltså om du skulle försöka strypa mig här, och det är ju inte bli fingermärken, men att lyfta fingeravtryck från kropp, eller är det så att min kropp förstör dina fingeravtryck?
Nej, det kan finnas tillfällen där man absolut kan säkra fingeravtryck på kropp. Låt säga att det är fingeravtryck som är avsatt med blod till exempel, eller smuts, eller någonting annat, så kan man absolut göra det. Och det finns även exempel på att man har lyckats säkra fingeravtryck på kläder, klädesplagg. Okay. Men då blir det liksom svårt, för att man har ju då det här bakgrundstextilen som brusar till avtrycket och sådär. Men nej då, det funkar.
I have no further questions, Your Honor.
Oh, vad härligt. Mm. Då går vi vidare till veckans lista.
Veckans lista.
Den här veckan så tänkte jag bjussa lite grann på exempel på tjuvar som kanske inte tillhör begåvningsreserven.
Nej.
Plats nummer 5. Och då ska jag berätta för dig, min vän, om en händelse som är helt dagsfärsk. Jag rapporterar nu direkt från ett hotell i Hudiksvall.
Kan du prata som Rolf Porseryd, du snäll, när du gör det här? Inte?
Nej. Nej, jag tror jag får göra det som Anna Jinghed. Ja. Det blir så ansträngt för mig annars. Så här. Två tjuvar gjorde ett litet bryt på ett hotell i Hudiksvall i morse alltså. Och där har man tillgripit en högtalare bland annat. Det var bara det att i den här källaren så pågick samtidigt en renovering. Och någon av de här tjuvarna hade lyckats välta en burk vit målarfärg. Så när polisen kom dit så var det bara att följa, så att säga, fotspåren. Från platsen och till ett rum på hotellet, och där fanns både stöldgodset och två män, varav den ena hade vita fötter.
Ja,
det är underbart.
Initiativ 100, omdöme 0.
Ja, lite så. Plats nummer 4. Och det här handlar om tjuvar som har tagit sig in på ett varuhus med en så kallad störningssändare. Vet du vad en störningssändare är? Kan du inte berätta för våra lyssnare?
Alltså det är ju en liten mackapär som stör bort en signal som ska gå från ett objekt till ett annat objekt. Och då kapar den signalen så att det inte händer det som man vill ska hända.
Precis. Mm. Det här utspelar sig på Citygross i Mantorp. De använder sina störningssändare, slår ut övervakningskamerorna och sen då går de omkring i lugn och ro och fyller sina kassar med varor. Mm. Och de tillgriper varor för ganska stort värde. Det är bara det att, och de går dit 3 gånger in och ut och lastar grejer. Ja. Problemet är bara att de har inte lyckats slå ut övervakningsfilmerna. Så att de har ju varit där inne då vid 3 tillfällen och blivit filmade i alla vinklar du kan tänka dig.
Ja.
Och de dömdes till fängelse mellan 2 och 7 månader.
Varsågod.
Plats nummer 3. Det här tycker jag är en ganska rolig ändå. Ett roligt exempel på totalt misslyckade stöldkupper. Nu handlar om ett inbrott i Sundbyberg, där 2 tjuvar bröt sig in. De skulle stjäla då en kassaapparat. Och de hade nog som utgångspunkt att vi tar det som finns där inne som verkar intressant. Mm. Det var bara det att kassaapparaten, den var tom. Och de stal en sak till. Nämligen skor. En jädra massa kartonger med skor. Mm. Det var bara det att de här skorna var så kallade specialskor för människor med olika typer av handikapp. Ja. Och nu är det så här att jag råkar ha ett utdrag ur förhöret med en av de misstänkta. Och då säger förhörsledaren så här: skorna är för handikappade och för personer med problem med fötterna. Specialskor. Ja, det hade vi ju ingen användning för. Vad skulle ni göra med alla dessa skor? Jag vet inte det. Och sen senare i förhöret så rannsakar sig den här 40-åringen när polisen frågar varför man valt att slå till mot just den aktuella lokalen. Det var inte planerat att det blev så här. Hade vi planerat så skulle vi ha planerat något som kan gagna oss. Och det gör inte det här.
Men vem, mamma? Åh, gud. Ja. De kan ju försöka gå ut på black market och sälja.
Precis.
Här är någon... två olika stora fötter eller ett långt och ett kort ben.
Ja, precis. Och bara kardborre för hela slanten. Ja, ja. Nej, jag tycker det är gulligt. Plats nummer 2. Nu handlar det om tjuvar som försöker eller som stjäl en Tesla. Och det här är inte ett svenskt fall utan det är från Australien. Mm. Och det handlar om en kvinna som fick sin Tesla Model 3 stulen. Mm. Det är bara det att hon har ju en app till fordonet så hon kunde ju följa då hela det här förloppet. Mm. Så dels så kunde hon spåra tjuvarna och sen faktiskt till och med överlämna dem till polisen. Men inte bara det. Genom appen så kunde hon också strypa hastigheten och irritera tjuvarna genom att hissa ner rutorna och tuta med bilen. Jag tycker det är underbart.
Vad roligt.
Och som pricken över hit så blev de så jävla stressade av det här så de glömde kvar en massa ägodelar i bilen, bland annat ett körkort.
Åh gud, vad rolig syn. Någon ska försöka i löndom smyga ut kvarter och bara beep, beep. Jätteroligt, det är som Batmobil.
Jag vet.
Kunde hon inte guida bilen så att den körde rätt till finkan? Ja, parkera utanför varit... polisstationen.
Ännu bättre. Och sen låst alla dörrar. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Okej, är du redo för plats nummer 1?
Mycket.
Det här handlar om tjuvar, dieseltjuvar. Och i det här fallet så skulle de stjäla diesel från en turistbuss. Och de valde då en buss som hade parkerat för natten. Man bedömde väl läget som lugnt att stjäla den här dyra dieseln som fanns i dieseltanken. Så de smög helt enkelt fram och förde ner sin slang i dieseltanken. Eller om det var latrintanken. Så de fick kanske, låt säga... ja, 100 liter avföring i slangen istället. Och
det
kiss och
kunde
så.
De gott ha. Ja. Vi kallar det för direkt feedback.
Ja. Ja, jag tycker ändå... det måste ju ändå kännas lite speciellt att ha på sitt tjuv-CV att man har slangat kiss och bajs. På något vis. Det...
man ska ha en jävligt smal fetisch. Det är ju outsiders. För det första är det en britt och sen är personen med på outsiders. Som har ett behov av 100 liter kiss.
Ja, och vuxenblöja.
Ja.
Så, Lena, det var dagens podd.
Tack snälla, avsnitt. Anna. Det här var intressant, det var roligt, det var lärorikt. Det var massa avtryck. Vad sa du?
Det var äckligt också.
Det var äckligt. Nu laddar vi om inför lördagens avsnitt som blir best of. Det blir Över min döda kropp, fyller 1 år och det blir Q&A för hela slanten.
Alltså kan vi kalla det lite för en ÖMDK-festival? Rent utav.
Vi spänner bågen, på lördag blir det festival, det blir pomp och ståt. Jag ska hyra in några människor som kommer här med panflöjt.
Gud, vad jag längtar.
Tills dess, allihopa, ha det fint. Vi hörs på lördag.
Ha det.
Ha det.
Bye bye.